Nu är vi framme vid tredje delen av vår serie från Synskadades museum. Och nu handlar det om den tid då även synskadade barn omfattades av obligatorisk skolundervisning. Från slutet av 1800-talet fram till 1980-talet utbildades blinda barn från hela Sverige på Blindinstitutets Tomteboda i Stockholm. Synskadades museum i Enskede har fått överta Tomtebodaskolans samlingar när deras eget museum lades ner. En taktil modell av Tomtebodaskolan är placerad alldeles till höger innanför dörren. Gilda Stibi-Pelkonen, som arbetar vid Synskadades museum, berättar om hur Tomtebodaområdet såg ut.
Här har du bobbanan, den här flera hundra meter långa kälkbacken som man hade åkt i. Jag har bobbarna här borta. Mm. Och elevhemmet som också byggdes så småningom. Repslagarbanan, sjukstugan, ett eget litet sjukhus, stall. Och det här, här byggde man ju för RPH Syn också. Mm. Lärarvillor. Förskolan låg här i ett eget hus. Institutet låg på andra sidan skolgården då, när du var lite äldre gick du dit. Och sen,
när kom barnen? Hur gamla var de yngsta?
De yngsta var ju 7 år. De kunde ju vara 7, 8, 9 år beroende på skolmognad. Då. Och den här förskolan byggdes ju inte med en gång. Men för först var det Växjö faktiskt. Man åkte till några år så var det Växjö som var förskolan. Förskola sa man, men det var ju egentligen småskola. Mm.
Lågstadium.
Ja, lågstadium var det. Men sen när den här förskolan byggdes på Tomteboda, då var det barn från södra landet som kom till Växjö och från andra delen av landet kom till Tomteboda.
Och så är det fotografier av barnen och de ser inte så glada ut.
Nej du, här sitter de i, det här är ju småttingarna och de sitter i bönsalen eller hörsalen där man samlades då varje morgon innan man gick till skolsalen. Så hade man ju morgonbön på den tiden. Och de är ju uppklädda i institutets kläder. Och man kan ju förstå att de ser lite allvarsamma ut. De har ryckts upp från sina hemmiljöer och hamnat i de här jättelokalerna. Bara ljudet av att gå i de här korridorerna och de stora sovsalarna och så måste ju ha varit väldigt överväldigande. Och sen var ju pojkarna och flickorna var ju väldigt, det var ju strängt åtskilt. Det var först på slutet, alltså fram på 60, 70, 80-tal som man började mjuka upp de gränserna. Ja, hörru du, här står också en gammal gunghäst och blickar ner på Tomtebodaområdet. Jag har fått ställa honom så här för man ska snubbla på medarna.
Ja.
Men om du ser till vänster här på väggen är det en bild från förskolans lekrum. Mm. Och där sitter det just en pojke på hästen där och gungar. Och som du ser är den ju, det finns ingen man kvar på den. Den har lugg men ingen man för att den är ju utsliten. Det är många barn som har hållit i den. Och så har du snyggingsrummet där alla skulle trängas och tvätta sig på morgonen och toaletterna hade ju inte dörrar heller utan det.
Massa handfat på rad och så.
Ja, och massa handdukar på rad, ja. Mm. Och det kallades just för snyggingsrum av barnen. Här är den gamla plåtsängen och den lilla pallen med ett lock som man kan lyfta och ha någonting personligt i den här lådan. Annars, när man kom in på institutet så var man ju man var ju egentligen inte så mycket privatperson längre.
Man hade sitt lilla revir här runt sängen och den lilla pallen.
Precis, det var här man hade sitt enda lilla revir. Och här fick man inte gå in hur som helst, inte på varandras revir. Men det var ju inte mycket. Nej. Då tänkte jag att vi kan röra lite på oss. Här, vet du, står jag med en gul flagga, ser du?
Ja.
På en liten stång. Vet du vad den kunde ha varit till? Kan du gissa det?
Var det när de kom med tåget?
Ja, det var, alltså lärarna åkte ju ja, de fick ju uppdrag att åka på lite olika linjer i landet där de skulle plocka upp synskadade elever. Och då höll läraren ut den här genom tågfönstret så föräldrarna visste vilken vagn de skulle lämna sina barn i. Det var tufft. Det var nämligen så att under 1800-talet så diskuterades det här väldigt mycket. Det var ju en långsam mognadsprocess det här att man skulle undervisa funktionshindrade. Ja, det var ju inte bara barn, det var ju ofta vuxna också som kom dit. Alltså. Men och 1843 så uppskattade man antalet blinda i landet till 2700. Jag tänkte att jag skulle citera lite ett inlägg från en riksdagsdebatt i mitten på 1800-talet. Då är det en politiker som säger så här: av detta stora antal blinda är de flesta medellösa. I saknad av lekamligt ljus svävade även i andligt mörker. Ofta är de av naturen utrustade med goda och ädla anlag, men ingen uppsöker eller utvecklar dem. Utan både fysisk och moralisk vård bliva dessa olyckliga varelser mer än dels lämnade till rov åt nöd och elände, eller nödgas de att kringsläpa sitt bedrövliga liv utan annan sysselsättning än bettlande. Ja, han sa ju mycket mer förstås. Men ändå, det är en dyster bild. Men faktum var nog att hade man inte en familj som hade möjlighet att ta hand om en eller bekosta en privat utbildning, då var man illa ute. Och då var det alltså, då fick man verkligen kämpa för att överleva. Och fattigvården var ju en, både tiggande och fattigvård var en liksom ibland en oundviklig utväg. Inte någonting som någon önskade. Ja, nu har vi kommit in i en, som ett litet skolsal, kan man säga. Och här finns då kateder från Tomteboda och två gammaldags skolpulpeter som till och med har stått på Manila, som var det första, där det första blindinstitutet fanns. Här finns också skåp med exempel på åskådningsmodeller som de kallades, och på lite annat material, högläsningsböcker och lite av varje. Här finns också en tavla som man har gjort. Det är alltså en rullande griffeltavla på en gummiduk, eller vad man ska säga. Och den, alltså, var man synsvag och inte klarade att gå i den vanliga skolan, läraren i vanliga skolan tyckte att nej, du ska nog inte gå här, så blev man skickad till Tomteboda. Och till att börja med togs det ju ingen hänsyn till det här med att man faktiskt hade synrester. Det utnyttjades inte, utan man fick lära sig att vara blind helt enkelt. Och så att det var det som gällde. Man hade i början på 1900-talet, så i de här stora skolsalarna, så hade man en liten skomakarlampa, det var det enda. För man ansåg att det behövdes väl inte, de kunde ändå inte se. Så för de synsvaga då, så var det ju...
inte bra.
Nej. Men på 40-talet gjorde man de första liten ansats till att tänka på synsvaga. Men egentligen blev det ingenting vettigt förrän fram på 70-talet, när det blev, 60-talet började man ju för all del, det gjorde man. Man började att försöka, men sen kom ju synklasser och sådär, så att det blev lite mer vettig undervisning. Och här står också ringklockan.
Som alla som har gått på Tomteboda,
den låter förfärligt högt alltså. Rastklockan. Ja. Nej, men jag tänkte att när vi ställer oss här vid katedern, så kan man ju just fundera över hur förutsättningarna för blindundervisningen hade förändrats i slutet på 1800-talet. Och det var ju framförallt det att en skrift för blinda fanns att använda i undervisningen. Och alltså egentligen så fanns ju punktskriften redan från 1825, då Louis Braille hade liksom utvecklat hela systemet i Frankrike. Men i Sverige dröjde det ända till 1870 innan det blev officiellt erkänt som skriftspråket och lässpråket för blinda. Vad man använde på Manila var ju den här typen av skrift annars. Och du ser, det här är vanlig latinskrift i relief. Så det här var en tidig bok.
Det är upphöjda bokstäver.
Och här har du då en bok, Martin Luthers barndom, som har varit skolbok då på Manila. Och den är då tryckt, man hade eget tryckeri. Tryckt vid Allmänna institutet för blinda och dövstumma 1866. Men det här betydde ju jättemycket rent pedagogiskt, att man hade möjlighet att både lära sig läsa och skriva.
Nästa vecka berättar Gilda Stiby Pelkonen mer om undervisningen på Tomteboda. Lyssna då!